Jag ska börja med att läsa ur Psaltaren, psalm 145. Och jag väljer att läsa några verser här och sen hoppar jag lite. Så för den som vill veta så är det vers 1-9 och sen är det 13-18. Jag sjunger om din storhet, Gud, min konung. Nu och för evigt prisar jag ditt namn. Dag efter dag vill jag prisa dig. Jag vill för evigt sjunga ditt lov. Store Herren, högt är han prisad. Ingen kan fatta hans storhet. Släkte efter släkte ska hylla dina verk och vittna om dina väldiga gärningar. De ska tala om din härlighet och dina höga majestät. Och de under som du gör vill jag lovsjunga. De ska prisa din fruktansvärda makt och din storhet vill jag förkunna. De ska ropa ut din stora godhet och jubla över din trofasthet. Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Herren är god mot alla, barmhärtig mot alla som han har skapat. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör. Herren stöder dem som vacklar. Han rätar krökta ryggar och allas ögon är vända mot dig och du ger dem föda i rätt tid. Du öppnar din hand och stillar allt levandes hunger. Rättfärdig är Herren i alla sina gärningar. Kärleksfull i allt han gör. Herren är nära alla som ropar. Alla som av hjärtat ropar till honom.
Ja, jag vet inte om det är slut på festligheterna nu, för nu blir det ju predika. Men det ska man väl inte säga som förkunnare, utan man får väl säga att nu fortsätter festligheterna. Den här söndagens texter har rubriken Tro och liv. Och ibland kan man fundera på hur texterna väljs ut. För den här texten kanske inte känns så där fruktansvärt engagerade, men vi ska se. Det är hämtat ifrån Jesus sista vecka i Jerusalem. Efter att Jesus har ridit in, lovsången, palmerna, glädjen och det här som var så fantastiskt, så följer det en vecka där motståndet mot Jesus blir tuffare och tuffare. Och han antar ju utmaningarna. Han viker inte undan, utan han utmanas. Det ställs frågor. Ledarskapet hos judarna försöker ju få honom att göra bort sig eller säga något felaktigt, så att man har ett bevis för att sätta dit honom. Och i sammanhanget i texten, vi ska läsa från Matteus 21, vers 28, så har det föregåtts, och det är precis i det sammanhanget att man har frågat Jesus, vad har du för fullmakt? Varför får du, vad är det som gör att du gör det du gör? Och han kontrar ju som han ofta gör, och så frågar han dem, ja, vad säger ni då om Johannes döparen? Vad hade han för fullmakt? Och då kunde ju de inte svara. Och då kommer den här liknelsen. Jesus säger, vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ena och sa, min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade, nej, det vill jag inte. Men sen ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andra och sa samma sak. Han sa, jag ska gå här. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade den första. Då sa Jesus till dem, sannerligen, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Johannes kom, han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom. Amen. Sammanhanget i texten är väldigt tydligt, att Jesus avslöjar ledarskapet, de med den stora förkunnelsen, de med lagen, de med överste prästerna och saduceerna som hade kulten i templet och som vårdade det gamla och som inte var ibland särskilt befriande för andra människor, utan man band dem, det var tungt och det var tufft för dem. Och samtidigt är det klart att de hade sagt ja. Det var deras ja, men det hade blivit så fel deras sätt att vara. Och hos dem var tullindrivare det värsta man kunde vara. Hora var näst det värsta man kunde vara. Jesus avslöjar dem brutalt när han pekar på att de gick till Johannes och tog in det Johannes sa. En frågeställning som man skulle kunna predika om, som jag inte tänker göra, det är ju det. Hur är vi i kyrkan idag? Är vi ja-sägare som på samma sätt binder människor som det ledarskapet i Jesu tid? Ångrade sig, läste jag 2 gånger i den här texten. De ångrade sig. Om man tittar på det ordet i grekiskan så står det metamiletais ungefär. Om man uttalar det halvsvenska. Det ordet finns bara 5 gånger i Bibeln. Det är inte det vanliga ordet för att ångra sig. Utan det här är ett speciellt ord. Det finns en gång till i Matteusevangeliet. Och jag tror inte någon av er skulle gissa sådär direkt på vilket ställe det är. För det är när Johannes dör, eller Judas, när han förstår hur fel han gjorde, så står det faktiskt att han ångrade sig. Och ni vet vad det ledde till. Han tog sitt liv. Alltså, det uttrycker på grekiska att man inte har förstått konsekvenserna av den handling man har gjort, för man inte visste bättre. Vi har ett svenskt ord som finns som från den här ordstammen. Metamorfos. Känner ni igen allihopa, va? En fantastisk förvandling. Nu är det så att jag har sagt till Lena att jag ska vara kort i predikan och jag ska matcha efter när de kommer tillbaka från dopet så vi ska kunna ha välsignelse. Så nu får vi se hur många punkter jag är inne med. Men vi börjar med en punkt nu då. Hur är den allmänna förutsättningen för att leva som kristen? Ja, nu läste Linnea från dopet i kapitel 6 i Romarbrevet. Romarbrevet är ju en beskrivning där Paulus till en församling som han inte har besökt eller grundat ger grunderna för vad kristen tro är. Kapitel 7 är det väldigt många som helst hoppar över i Romarbrevet. Där skriver Paulus så här. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag inte vill, det gör jag. Känner ni igen det? Vi har lite svårt för det, speciellt i frikyrkan. Det gäller ju inte mig, va? Det gäller väl inte oss. Det gäller väl den som inte tror. Hur var det nu med dopet? Ja, det har ju varit, vill jag säga. Det var i kapitel 6. Eller är det så att Paulus bara skriver det som han var själv innan? Nej. Då slipper vi undan. Paulus beskriver människans villkor i livet i världen. Det som Gud har planterat, det som blev så brutalt avslöjande för Paulus, som gav verkligen hjärnet på att lära sig lagen, följa lagen, vara en sann farisé. För det trodde han var vägen till Gud. Genom att följa lagen och lära sig, följa med tolkningen och så vidare, då skulle han vinna Guds gemenskap, då skulle han vinna rättfärdighet. Och det blev ju brutalt avslöjat för honom. Och han beskriver människans oförmåga att kunna leva efter Guds ursprungsprinciper av sig själv. Vad är lösningen på dilemmat? Ja, då kommer ett av världens bästa bibelställen. Det som jag, om jag ska läsa någonting när jag inte vet vad jag ska läsa och inte känner mig varken upplyft eller något annat, då slår jag gärna upp Romarbrevet 8. Det finns så otroligt mycket i Romarbrevet 8 och det finns en förklaring till det här. Ja, till det, den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vårt kötsliga natur. Till de som lever efter köttet har det sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Detta är en väldigt tydlig beskrivning, och vi ser det sen gång på gång när Paulus talar om att det finns en inre konflikt hos oss människor mellan köttet och anden. Kött är faktiskt precis det ordet för slaktarkött. Sarx, det är köttet som ruttnar och är omöjligt om man inte med en gång tillreder det. Det är som är, och i allra högsta grad i den världen så är det ju ändå så tydligare hur lite man måste direkt tillreda köttet, annars så har det ingen funktion. Men när Paulus menar, och detta han menar, där finns en kamp som går rakt igenom oss själva. Köttet, det är den självbevarande driften. Etablera det egna, vårda det egna, rädslan av att inte bli sedd, vårda det. Anden är det utgivande, det är kärleken, det är det som ser annat, som vill ge ut. Och där finns den dagliga, vardagliga kampen för var och en av oss. Anden eller köttet. Och skillnaden när man blir döpt eller blir uppfylld av den helige ande är ju att vi får en ny kraft som vi inte annars har. Att anden blir en större möjlighet, en kraftkälla. Var? Jo, i oss. Och det fortsätter, och Paulus beskriver i Romarbrevet här. Ni som inte är kvar i den utan lever andligt när nu Guds ande bor i er. Men konflikten finns där hela tiden. Ja, vad är målet? Ja, Johanna var inne på det förra veckan när hon talade om nådens gåvor, så talade hon om andens frukter. Resultatet hos en människa när vi vågar lita på de signaler som vi tror i Guds ande och går den vägen, då förvandlas vi. Metamorfos. Anden förvandlar, förnyar och ger frukter. Jag tillhör ju den generationen som fick lära mig de sju nådegåvorna i första Korintierbrevet 12 utan till. Men det var aldrig någon som försökte lära mig andens frukter utan till. Därför brukar jag bara komma ihåg tre automatiskt: kärlek, glädje, frid. Men jag har skrivit upp de andra också, för de är inte så dåliga de heller. För efter kärlek, glädje, frid kommer tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det är någonting vi inte kan prestera själva, utan det är någonting som Gud genom sin ande kan förvandla oss genom att vi vågar och lita på att gå den vägen. Ja, hur kan vi klara av det här då? Och då har jag bläddrat. Ni märker här, det är Romarbrevet studium där. För då fortsätter jag till Romarbrevet 12 nu då. Och det står det så här i början: därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Detta ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Det här går ju inte att ta allt det som finns i den här texten så här rätt upp och ner. Men det är två grundprinciper i det här. Det är att avstå, att offra, att ge något till Gud för att Gud är viktig. Det är vår gudstjänst, beskriver Paulus. Och vad ska det vara då? Jo, det ska vara att ge oss själva till Gud. Överlåta oss själva, överlåta oss inre, överlåta våra drivkrafter. Vilka drivkrafter har vi? Ja, hjärnfunktionen, känsla, vilja, förnuft, älska. Det som juden levde med och som Jesus sa var det yppersta budet. Älska Gud av hela vårt hjärta. Ja, genom att offra det som är mitt eget för att Guds ande ska kunna verka, så kan jag få konsekvenser så att det blir tro och liv. Anpassa er inte efter denna världen. Är det någon som klarar att inte ta in alla de intryck som rasar över oss på olika sätt? Det är morden, det är det ena med det andra, det är oro i världen, det är klimatkrisen, det är sak efter sak efter sak som öser över oss. Någon av er råkar väl ha en mobil som ni inte har bara en social media, utan ni har väl tre åtminstone om ni ska vara fräcka, antar jag. Jag kan ju inte de här, men Facebook, Instagram och vad är det man ska ha mer? Ja, Snapchat. Nej, vad sa du? Ja. Mm. Tack för hjälpen. Och det här är ju fantastiskt att kunna umgås och se vad vänner och annat gör hela tiden. Men vad är det också? Ja, det fyller oss med en massa intryck hela tiden. Kan vi stå emot allt det här och inte anpassas? Hur gör vi i kyrkan? Anpassar vi oss inte efter en massa intryck som kommer i världen? Jo, det är klart vi gör. Det här är ett otroligt hot mot vår inre människa. Att vara helgjuten, att gå andens väg istället för köttets väg. Men det är Paulus utmaning. Offra ditt inre. Anpassa dig inte efter världen. För då kan du avgöra själv vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom är fullkomligt. Vi kan lära oss att förstå vad Guds vilja är i våra liv. Det är inte enkelt. Vi kommer att göra misstag, precis som du beskrev för de nydöpta, att det är inte färdigt med det här. Det kommer, men det är en väg, och det är den vägen Paulus använder. Och sen kommer den texten som Johanna hade förra söndagen med gåvorna, nådegåvor som kompletterar och hjälper oss i vår vardag. Ja, då ska jag ju hoppa över en punkt här, utan då kommer jag till en annan punkt. Det måste bli summariskt här. Men jag har upplevt liv i sommar. I allra högsta grad. Och jag vill berätta, jag hade med en hel del punkter. Men jag ska berätta om två saker som har skett inom en vecka och en dag. Förra lördagen samlades styrelsen på Donsö. Och i det här, när vi möts på det sättet som vi gör, så gick det en liten sådär. Kan ni inte berätta kort, var är ni i livet just nu? Och det här handlar ju om förtroende, det handlar annat. Men vi var väl 8 stycken, eller var vi? 7, 8. Och så sitter vi ner tillsammans och så berättar vi. Den ena berättar öppnar, den ena mindre. Men vi delar livet tillsammans. Och då händer det saker. Och speciellt för mig var det en som öppnade sig så radikalt, blottade helt sitt innersta. Och då är det som att anden faller ner. När vi delar tillsammans, där vi berättar hur vi mår, vad vi tror, vad vi inte tror, vad som kan vara jobbigt eller vad vi står i livet. Och samtidigt ingår ju det här att vi också ber tillsammans för det. Och nu vet jag inte, det här hände nog inte bara på Donsö. Men nu råkar det vara så att förebilderna träffades på Donsö i torsdags. Det är ju, för ni förstår ju varför, det är ju för Johanna finns där. Och då, så slipper hon åka, så åker vi. Och vi gjorde likadant. Vi berättade vad vi står och vad vi inte står. Och så bad vi för var och en. Och det var otroligt starkt. Det hände saker där Gud rörde vid, där vi fick förmedla. Och det förmedlades olika hälsningar som Jag upplevde många gånger var rätt på pricken och som var från Gud själv. Det här att i församling dela livet, det är en möjlighet att inte anpassa sig efter världen. Det är en möjlighet att offra, tala om var står jag själv för att också få det välsignat för att man ska kunna gå vidare. Det är en otrolig styrka med den lilla gruppen, bönegruppen, vilken grupp ni har. Där man delar tillsammans det som man har i livet och ber för det och går vidare. Det är tro och liv. Och då kommer jag till slutpunkten som jag oftast brukar skriva ner helt och hållet. Och då skriver jag lite grann det jag sa förut. Att församlingen får aldrig bli som de falska ja-sägarna. De som sa ja men sen inte handlade, som inte gick. En församling, en kyrka som producerar läror och stora ord men inte lyckas förmedla förlåtelse och nåd. Som hjälper oss till omvändelse, till metamorfos. Idag har vi haft fest med barnvälsignelse, dop och snart blir det medlemsintagning. Hjälp oss och låt oss att inte anpassa oss efter världen. Men hjälp oss att hitta ett sätt att vara en relevant röst till vår tid med erbjudande om liv i Kristus Jesus. Tack Jesus för att du är vägen, sanningen och livet. Och genom tron på dig kommer vi till Fadern. Tack för att vi får ta emot det i tro. Och hjälp oss att bli äkta ja-sägare. Så att vi förvandlas och handlar och går ut i din vingård tillsammans. Amen.